Att skylla bostadsbubblan på ränteavdragen skulle vara lite som att skylla en flygplanskrasch på gravitationen.
Radio Mises avsnitt 99. Idag är det den 22 oktober 2017. Med mig i den virtuella studion har jag Ola Nevander. Hej Ola.
God afton Klaus.
Hur står det still?
Det står bra till med mig. Försöker så här på kvällskvisten ta på mig de akademiska glasögonen för att ha någonting att addera till den här kompotten. Mm. Vi får se hur det går. Hur står det till själv?
Det är bra. Vädret är lite grått så här, vi börjar närma oss november. Men det är bara bita ihop.
Ja.
Man får tända en brasa och lite ljus och sånt så kan man uthärda.
Ja, skönt för dem som i alla fall har öppen spis, kaminer eller brasor. Mm. Vi lägenhetsinnehavare är mindre bemedlade.
På tal om lägenheter så ska vi då tala om bostadsbubblan. Eller om det ens finns en bostadsbubbla. Det finns ju naturligtvis olika synpunkter på det. Till och med på Misesinstitutet så har vi olika synpunkter på det. Vi har ju Joakim Bok som skrev någonting här för inte så länge sedan om att det inte är någon bubbla. Och så har vi du som skriver att det är någon slags bubbla.
Stämmer. Det är väl viktigt att ha högt i tak ibland också.
Ja, precis. Ja, vad kan man säga om det här? Det börjar ju faktiskt pratas om det här även i den vanliga världen. Mm. Ska vi börja med att prata om vad en bubbla är för någonting?
Ja, det kan man ju göra. En bubbla är väl någonting väldigt, väldigt skört till att börja med. Som kan gå sönder väldigt lätt. Men i finansiella sammanhang så pratar man väl om... Ja, det kommer naturligtvis därifrån ordet. Från såpbubblemetaforen så att säga. Men när det handlar om priser och finansiella marknader så brukar man prata om att marknadspriserna... ligger väldigt långt över det så kallade fundamentala värdet på samma tillgång eller på samma tillgångsklass. Och vad är då det fundamentala värdet? Jo, det fundamentala värdet på en tillgång brukar sägas vara om du tar alla tjänster eller kassaflöden som tillgången kommer generera i framtiden, till exempel för fastigheter, hyresfastigheter, alla hyror som produceras i framtiden eller för en aktie, alla utdelningar och alla kapitalvinster. Och sen diskonterar man dessa kassaflöden med en ränta och gärna en jämviktsränta som ska vara långsiktigt hållbar. Och när man gör detta så får man fram ett värde som man säger är det fundamentala värdet. Det är väldigt svårt att beräkna eftersom det är så många olika faktorer som väger in. Men i alla fall så är det som finansmarknader finns till egentligen för att prisa tillgångar genom att titta framåt i tiden. Och är marknadspriserna enligt dessa kriterier så att säga, långt över det fundamentala värdet därför att människor prisar in att det kommer att komma framtida prisuppgångar. Det vill säga att det finns alltid någon annan person som kommer att köpa den tillgång jag äger till ett högre pris oavsett vad det fundamentala värdet är, då brukar man säga att det finns en bubbla.
Det är lite svårt det här också därför att det kan ju vara så att de som handlar fastigheter då, eller i det här fallet kanske ser någonting mer än den som sitter med sin diskonteringsränta och sina Excelblad.
Just det.
Så man skulle kunna säga att de som agerar på marknaden är klyftigare än de som sitter på institutionerna kanske.
Det beror ju verkligen på i och för sig. Det finns väl klyftiga personer både ute på marknaden och inne i akademiska rum och överallt. Men vissa gör missbedömningar och andra gör mer korrekta bedömningar.
Mm. Jag tycker ett annat sätt att se på det här med bubbla också. Det är prisnivåer så som de är nu hållbara. Kan vi förvänta oss att de ligger här under, säg, 5 års tid?
Mm.
Eller kommer de kraftigt avvika från den här nivån?
Precis. Och där har du ju, i dagsläget är det lite speciell diskussion när det gäller bostadsbubblan i Sverige. Att du har även skeptiker som till exempel Harry Flam på Stockholms universitet, och jag tror han är ordförande för Finanspolitiska rådet, som tycker att det råder absolut ingen bostadsbubbla, men priserna på bostadsrätter till exempel kan mycket väl halka ner med 30% eller mer. Därför att om räntan går upp mycket så kommer det ske, men han kallar inte det någon bubbla därför att han tar dagens räntenivåer mer eller mindre som fundamenta i sig. Och fakturerar man med den typen av låga räntor vi har idag, ja, då är det lätt att komma fram till den slutsatsen. Men där tycker jag att det är, och österrikisk teori och ränteteori ger en annan bild av hur man ska kunna tänka på de här frågorna. Att vi har inte en jämviktsränta idag, vi har inte naturliga räntor. Och om den naturliga räntan, som enligt de flesta österrikiska ekonomer skulle betraktas vara betydligt högre än vad vi har idag, så om man fakturerar med de räntorna istället, så kommer man fram till definitionsmässigt att vi har en bubbla. Med samma utgångspunkter i övrigt, så att säga.
Det är lite grann det argumentet som Joakim Bok gjorde också. Ja, men givet dagens räntor så är det ingen bubbla. Jag menar kanske att ja, dagens räntor är inte varken naturliga, det kan vi konstatera att de inte är som är styrda av centralbanker, men de är heller inte hållbara.
Nej, precis. Det är min slutsats också. Och för om man tittar på de andra variablerna i ekonomin, jag menar, har vi hushållens skulder på en 10-årsperiod har ökat med cirka 100%, det vill säga fördubblats. Och har vi då blivit dubbelt så produktiva i ekonomin? Det har vi inte. Utan BNP per capita de senaste 10 åren, alltså det man normalt räknar välstånd i, har kanske stigit med 7-8%, vilket är en historiskt ganska så, eller väldigt svag utveckling får man säga, för en 10-årsperiod. Disponibel inkomster, jag har haft lite sänkta skatter så under alliansregeringen. Disponibel inkomster kanske har gått upp 25, 26, 27% eller någonting under samma period. Produktivitetsutvecklingen har inte hållit upp alls med de där 100%, utan kanske ligger snarare på 10%. Och industriproduktionen har faktiskt fallit under samma period, även om du har andra variabler som påverkar det också, som strukturomvandling och sådär. Så att om jag sätter den här prisutvecklingen i relation till de flesta andra variabler som fungerar som någon slags indikator på hur mycket vi producerar och hur mycket vi långsiktigt kan lägga på vår bostadskonsumtion, så ser jag också att det känns inte rimligt.
Nej, för om vi hade en motsvarande produktivitetsökning, det vill säga verklig ekonomisk tillväxt på 100%, då vore det inte så konstigt om man kunde lägga dubbla priset på en bostad i reella termer.
Nej.
Men det har vi ju inte.
Nej, men precis. Och jag tror väl att man kollar sedan marknaden bottnade ut efter förra fastighetskraschen i början av 90-talet. Bottnade marknaden 1996, och skulle man sätta ett bostadsrättsprisindex från det året och 20 år framåt till idag i inflationsjusterade termer, så är väl priserna upp 400% eller någonting i landet. Och det är vi inte i närheten av att kunna sätta i relation till någon real indikator som jag ser det. Utan det här är till stor del, ganska stor del, kreditdrivet.
Professor emeritus Harry Flam, som vi nämnde tidigare. Han har ju ett annat sätt att se på det hela. Du har ju ditt mått då, jämför med diverse olika nyckeltal. Han säger så här, ja men vi jämför bostadsrätter och hyresrätter. Och om vi nu ökar räntan till 5%, säg, så blir det ändå inte bostadsrätterna dyrare än hyresrätterna. Han ser hyresrätterna som någon slags normalnivå, någon slags konstant. Och ökar man då räntan för bostadsrätterna så blir det fortfarande inte dyrare än att bo i hyresrätt. Alltså har ingen bubbla. Vad säger du om det resonemanget?
Jag är tveksam till att man kan jämföra bostadsrätter och hyresrätter rakt av på det sättet. Och det finns ett antagande där som jag ser som ganska så fundamentalt, som är att dessa två boendeformer är utbytbara, homogena. Så jag menar ju att om du, det ska löna sig långsiktigt att äga. Du binder kapital, eget kapital, när du köper en bostadsrätt, som kostnaden för kapitalbindning kan vara väldigt betydande, särskilt i den här marknaden. Och du tar ju ofta lån från banken som gör att du är exponerad för ränterisker till exempel. Och även så har du ju transaktionskostnader och köpekostnader som tillkommer när du köper. Så att jag är lite skeptisk till den typen av jämförelser utan att ha djupkunskap i just Harry Flams beräkningar i det avseendet.
Men du menar att det finns en naturlig förklaring till att bostadsrättspriserna skulle vara lägre än hyresrättspriserna med så pass mycket?
Alltså man talar ju nästan i alla sammanhang inom finansbranschen och inom finansteori att det finns en avvägning mellan risk och avkastning. Och det är klart att säga, om du köper aktier så ska det generera långsiktigt en högre avkastning än om du köper obligationer av hög kvalitet. Och jag menar att samma bör ju gälla för om du gör en investering på bostadsmarknaden och tar risker med dina pengar, att du kan ha en marknadsrisk, att priserna kan gå ner och du har de här andra riskerna som jag pratade om, så måste du för att kunna göra det ha en förväntad avkastning, det vill säga i form av lägre boendekostnader.
Mm. Just det. Nu ska vi se. Jo, jag läste ju det i den här ekonomipublikationen. Aftonbladet, där finns det en intervju med honom.
Mm, just det.
För fram sitt resonemang där. Spekulation på bostadsmarknaden. Vad säger vi om det?
Det är någonting som också ofta framhålls av de som är lite skeptiska eller kritiska till idén om en bostadsbubbla, att vi ser inte den spekulation i marknaden som tillgångsbubblor och speciellt fastighetsbubblor och bostadsbubblor ofta ger upphov till. Till exempel att folk köper bostäder bara för att hyra ut. Och då kan man ju fundera lite på vad det har gjorts för undersökningar av de här frågorna, men jag vet inte riktigt om vi tittar på samma fenomen i så fall, för att jag bor i Stockholms innerstad, jag jobbar med de här frågorna dagligen. Jag har varit involverad i alltså, ombildningsprojekt och nyproduktioner där man ser att folk har spekulerat ganska så vilt i att roffa åt sig och teckna nyproduktioner med förväntningar bara om att priserna ska stiga för att till och med sälja innan tillträdet. Det är ett ganska vanligt fenomen, har varit det sista åren. Jag minns en ombildning när man konverterar hyresrätter till bostadsrätter och bildar en bostadsrättsförening och säljer bostadsrätter till de hyresgäster som vill delta genom att de får lägga in en egen insats, ofta via banklån och så. Jag var med bevittnade någon ombildning i relation till mitt yrke och sådär, som där man hade ungefär 60 enheter, alltså 60 hyresrätter som konverterade till bostadsrätter, och jag tror att det var mer än en tredjedel av dem som såldes innan tillträde. Det vill säga, man kan anta att i detta fanns ett väldigt starkt spekulativt element. Och det är inte bara på nyproduktion heller som vi ser spekulationen. Alltså vi ser ju det i att folk köper dyrare och större bostäder än vad de faktiskt långsiktigt sannolikt har råd med. Det är också en form av spekulation att man överkonsumerar bostäder därför att man tror att marknaden kommer att gå upp, så man kommer kunna sälja och ha en rejäl insats till att fortsätta sin bostadskarriär. Så att säga. Så det är ett annat spekulativt element. Och ett tredje är ju att folk faktiskt köper, de som har pengar har också samlat på sig bostadsrätter för att hyra ut, antingen genom att de kommer runt de här reglerna för andrahandsuthyrning genom att de köper i föreningar som är generösa med andrahandsuthyrningen, eller de sitter själva i styrelsen, eller de hyr ut illegalt. Så att det förekommer alla möjliga typer av spekulativa element också. Också genom att folk köper bostadsrätter för att renovera och sen sälja efter några månader. Så att jag har sett det mesta och jag tror att det är många som kan bekräfta den bilden faktiskt.
Så argumentet var alltså att vi har ingen bubbla för att vi har inte sett en spekulation som vanligtvis åtföljer bubblor då. Men du menar att den spekulationen har du visst sett?
Jag menar att den finns, och det är ett liksom sidargument i... Huvudargumentet är ju huruvida marknadspriser ligger i nivå med de fundamentala värdena. Och det tycker inte jag att de gör, men sidoargumentet för att styrka liksom, att vi har ingen bostadsbubbla är att det inte finns någon spekulation. Och det skulle vara bland annat en följd av att vi har den typen av lägenhetskoncept som vi har i Sverige med bostadsrättsföreningar som har kontroll över uthyrningen, till skillnad mot i många andra länder där man har ägarlägenheter till exempel, där du får hyra ut fritt. Men det finns många olika typer av spekulation.
Alltså Sveriges bostadsmarknad är ju någonting av det märkligaste som finns. Den är kvarleva från andra världskriget. De hade ransoneringskort på kaka och liksom kaffe och alla förnödenheter. På samma sätt införde man då ransonering på bostäder. Och det, medan de andra ransoneringarna har försvunnit, så finns de kvar på bostäderna.
Det finns väldigt få tillfälliga statliga program, med andra ord, eller statliga regleringar.
Det finns inget så permanent som en tillfällig skatt, brukar man ju säga.
Precis.
Men om vi då konstaterar... Jo, när vi ändå pratar om spekulation förresten. Det var en annan artikel här på Mises som påminner mig om hjärnsläpp. Vad heter han som skrev Defending the Undefendable? Walter Block. Just det. Han pratar om spekulanten. En annan sak som brukar sägas om spekulanter är ju att det är spekulanterna som driver upp priserna, som orsakar bubblan. Låt oss nu konstatera att vi har en bubbla, du och jag är överens om det, då utgår vi från det. Vad orsakar då bubblan? Jo, då säger vissa att spekulationen orsakar bubblor. Vad har vi att säga om det?
Ja, jag skulle vilja säga att spekulation det är ju ett följdelement av andra fundamentala faktorer. Och det finns ju spekulation som driver både marknaden bort från någon slags jämvikt, och det finns spekulation som driver marknaden mot jämvikt beroende på läget. Så att du får nog utveckla mer vad du funderar på över argumentet och så, för att det finns ju exempel på båda sidor, skulle jag säga.
Nej, jag bara framför argumentet som man kan läsa i den här ekonomipublikationen Aftonbladet och så ibland. Att om vi förbjuder spekulation så förbjuder vi också de här prisstegringarna. Det var ju för några år sedan kraftiga prisstegringar i mat och ris och sådär. Och det sades då bero på orsakas av spekulanterna som köper upp allt för att kunna sälja det dyrare sen när det uppstått en brist. Då. Det är kanske någonting, samma argument kan man ju då göra i fastighetsmarknaden.
Ja, så den typen av spekulanter, det är klart att det finns. Alltså Ben Graham som var en av de historiens största värdeinvesterare som man kallade, och som byggde sin analys på skillnaden mellan fundamentala värden och marknadsvärden, det vill säga att han hade ett uttryck som var att price is what you pay, value is what you get, och att man ska basera sina investeringsbeslut på what you get, det vill säga om priserna är mycket, mycket lägre än vad du får. Och spekulanter, det kan ju vara personer i något slags vardagligt tal som inte är särskilt insatta i marknaden och inte har koll och inte räknar och inte liksom är insatta. Och i den meningen så kan ju de bidra till en slags psykologisk uppgång. Men samtidigt, den psykologiska uppgången innebär ju också att du drar in nya producenter på marknaden som gör att bubblan kanske brister snabbare än vad den annars skulle ha gjort. Så det finns ju ett dubbelt fenomen där.
Och det kan ju också hända att du drar in spekulanter som spekulerar åt andra hållet, för de säger att det här är övervärderat.
Precis. Vi pratar om, nu är inte jag den typen av insatt i den typen av investeringar, men tekniska analytiker som pratar om stöd och motstånd i marknaden, så att säga. Pratar just om att hitta trendkanaler, och när priserna når ett tak så säljer man, och när priserna når ett golv så köper man. Och den typen av spekulation är ju ganska så väsentlig och sund del av alla typer av finansiella marknader, för att dels ge likviditet åt marknaden och också att liksom försöka hålla priserna inom någon slags förutsägbar trendkanal.
Så vi kan alltså inte säga att den här bubblan beror på spekulation enbart?
Det är ett element i alla bubblor, men att det enbart skulle bero på spekulation, det tror jag är ett felaktigt sätt att uttrycka det.
En annan sak som man hör ibland framföras är att det är de här ränteavdragen.
Ja, just det.
Om vi bara blir av med ränteavdragen så blir vi av med bubblan. Folk får pengar nästan för att äga sin bostad. I och med att de får dra av lite på skatten för räntorna de betalar.
Mm.
Är det en grundorsak här?
Alltså det är ju riktigt att priserna är högre än vad de annars skulle vara om vi inte hade haft några avdrag, och att politikerna drar sig väldigt mycket för att ta bort den subventionen, antingen via skatteväxling eller att ta bort den utan att ersätta den med någon annan fördel för hushållen. Alltså, så det är klart att det är en faktor, men samtidigt så kan jag inte låta bli att tycka att det är ungefär som att skylla bostadsbubblan på ränteavdragen skulle vara lite som att skylla en flygplanskrasch på gravitationen. Det är ju trots allt någonting som har varit närvarande hela tiden, att under den här, medan den här bubblan har blåst upp och innan också. Vi hade ju högre ränteavdrag innan 1990, eller skattereformen 1990-1991. Där man kunde dra 50% av räntan, nu kan du dra 30% upp till en viss nivå, 100 000 om året tror jag. Och sen utöver det så är det 21% som du får tillbaka. Visst bidrar det att ha sådana subventioner inom citationstecken till högre priser, men det är inget som förklarar utvecklingen över tid i sig.
Men om vi nu måste jag vända mig lite grann mot det här. I visserligen satt vi inom citationstecken subventioner.
Mm.
Ett skatteavdrag är ju aldrig en subvention. Det innebär bara att du får behålla mer av dina egna pengar.
Ja. Jag vet. Jag är för fast i mainstream-terminologi.
Ja. Så att, om man nu ska ta in lite normer här, lite normerande diskussion. Skatt. Vi måste ju alltid stödja idén att mindre skatt är alltid bättre. Och att folk får behålla mer av sina egna pengar.
Mm-hmm.
Ja, om det leder till en bubbla, vilket som du säger, det har alltid funnits, det har funnits där under lång tid. Det är ju inte i så fall en anomali på något sätt. Va?
Det jag menar bara med, om man pratar om subventioner, är ju att det är ett subventionerat sätt att agera relativt. Det man kan jämföra med, det vill säga att spara. Vi har liksom en regering idag som höjer skatten på sparande och plockar bort tidigare då avdragsrätten för pensionssparande till exempel, och har drivit ner ränteläget till noll i princip, så man får ingen avkastning på sitt mer eller mindre riskfria sparande. Och samtidigt har man då det här jättelika programmet som styr folk bort från sparande och till skuldsättning.
Ja.
Så i relativa termer så kan det vara meningsfullt sätt att prata om det, även om jag förstår den moraliska invändningen.
Just det. Visst kan man släppa ut lite övertryck ur bubblan genom att ta bort ränteavdragen. Absolut kan man göra det. Det är som liksom, sänka farten på någon som springer för fort genom att slå benen på honom. Det kan man också göra.
Precis.
Men man kanske ska titta på grundorsaken istället.
Ja.
Och det är ju den här penningpolitiken eller räntepolitiken som drivs. Nu sa du att Riksbanken gör det. Eller du sa att regeringen gör det, men Riksbanken är det ju som gör det. Och den är ju oberoende av politiken, är det inte så?
Jo, i teorin är det så.
Ja. Nej, den är naturligtvis också utsatt för påtryckningar och dåliga ekonomiska teorier. Så att så väldigt oberoende är det nu inte.
Mm.
Nej, men det är ju där vi har grundorsaken.
Det kan jag nog hålla med om.
Ja, när jag räknade på det här för några år sedan så konstaterade jag att penningmängden i Sverige dubbleras var tionde år.
Ja, det är ju grova termer så har det varit så.
Och då är det ju ganska förväntat att bostadspriserna också fördubblas var tionde år.
Ja, det kan man ju tycka. Och samtidigt har det ju inte haft samma utveckling i konsumentpriser till exempel, som är det som Riksbanken försöker att, det är deras mål att styra KPI och så vidare. Men det visar ju bara på att man kan inte kontrollera vart nya krediter och nya pengar går i ekonomin. Man kan inte göra det med, åtminstone inte bara med penningpolitiken, och då krävs det, får det massa sidokonsekvenser när man kör den här extremt riskfyllda politiken med artificiellt låga räntor.
Jo, förresten, bara för att avsluta diskussionen om ränteavdraget. Ett annat sätt att minska trycket i bubblan, det är ju till exempel att höja skatten till 95% och minska människors disponibla inkomst. Det skulle också vara rätt effektivt för att minska bubblan, eller hur?
Ja, det skulle nog vara ännu mer effektivt då, med 99% eller 100% kanske.
Ja, precis. Varför stannar vi 95%? Nej, då skulle du verkligen få ner bubblan. Så att ta bort ränteavdragen, det är ju bara ett litet steg på vägen. Om man höjer skatterna rejält, då kan det ju bli om bubblan också.
Ja.
Men jag föredrar att gå till problemets rot och hugga mot roten, så att säga.
Rotavdragen?
Just det, nej, hugga mot roten. Men du som är i marknaden, vad jobbar du med?
Jag jobbar med finansiell rådgivning, gör jag. Mm. Men jag är inte, i och för sig då, inte med i Radio Mises i egenskap av finansiell rådgivare kanske.
Nej, men
det är kanske viktigt att poängtera.
Nej, men vi vill bara veta var din expertis kommer från.
Ja.
För var Harry Flam kommer från, det vet vi. Han är professor på emeritus på Stockholms universitet.
Ja.
Så jag vill bara veta vad du har att komma med.
Jo, nej, men jag har ett antal år bakom mig i den finansiella sektorn och ganska stor erfarenhet av kreditgivning och finansiell rådgivning.
Det har ju spekulerats tidigare att nu är fastighetspriserna på väg ner. Nu är det slut och så har det fortsatt uppåt. Ser du någonting annorlunda nu jämfört med de senaste årens hack i priskurvan?
Det är ju märkbart, och nu mitt lilla synfält är ju främst Stockholmsområdet som jag har bra koll på, att det är väldigt märkbart att vi har en tydlig avmattning i prisutveckling och i faktorer som är indikatorer för bostadspriserna. I det generella indexet från Value Guard som mäter avsluten eller prisutvecklingen har börjat falla sista månaden i september, som vi har fått in siffror från. Det beror på var i landet man kollar på, men utvecklingen är ganska så stark och priserna faller brett mellan 1,4-2,2% tror jag. Utvecklingen är starkast i Stockholms innerstad. Och det kan låta ganska så lite, 1,4-2,2%, men det är ju 2,2%, det är, vad är det, någonstans 25% på årsbasis trots allt. Och det är naturligtvis, ska man inte dra för långtgående växlar på enskild månadsstatistik, men det är väldigt tydligt i andra indikatorer vi har också att det här är någonting annat än vad vi haft på väldigt, väldigt länge. Vi har ett ovanligt högt utbud. Att, jämfört med september förra året så har det kommit ut 25-26% fler bostäder, bostadsrätter på Hemnet. Du har den lägsta budfrekvensen i Stockholm sedan 4-5 år tillbaka.
Vad betyder det, budfrekvens?
Du säger du mäter antalet bud som kommer in per objekt och avslut. Och så det är färre på visningarna, färre budgivningar, färre budpremier som det kallas. Alltså en större gap mellan utannonserade priser och avslutspriser. Och du har lägenheter som måste prissänkas i en helt annan grad än vad du har haft tidigare. Och du har framförallt det som jag oroar mig ganska mycket, det är att vi ser väldigt tydligt att vissa objekt, de som inte är jättehögt efterfrågade, där får inte säljarna alls de priser de har förväntat sig kanske. Och i vissa fall, jag har varit med i en fall där liksom vi har kanske 30-35% ner från värderingen eller från det förväntade värdet som en mäklare eller som kunden själv har indikerat att han kommer att få.
Och, alltså, så han får betala 35% mindre än det var värderat?
Ja, i vissa fall är det så. Det är framförallt på, inte minst på större lägenheter och på lägenheter som kan härleda till svagare föreningar och svagare föreningar med svagare ekonomi och i vissa områden som har mycket nyproduktioner. Är det. Och frågan är då vad, jag tror att vi kommer se det här om 3-4 månader, hur vi kommer ha en mycket klarare bild av prisutvecklingen, därför att det är tydligt, vi får tydliga indikationer från mäklare att deras kunder, säljarna, drar gärna tillbaka objekt efter ett tag från marknaden när de inte får de priser som de förväntar sig. Och så lägger de ut det på nytt om en månad eller om två månader och försöker sälja igen. Och det är klart att det ackumulerar ett utbud som av osålda bostadsrätter som kommer att leda till ett prisfall förr eller senare.
Okej. Okay. Du nämnde en hel del grejer här. Låt mig gå igenom det här igen, några av dem. Du pratar om prisfall på 1,4-2,2% på månadsbasis. Som skulle motsvara ett årsprisfall på 25% och det pågick ett helt år. Hur länge har man sett det här månatliga prisfallet?
Ja, nu är det bara för september så att säga. Och det, sen har du haft enskilda månader tidigare. Men egentligen utan de här andra faktorerna som är mer, för mig mer ledande, att vi ser ett så oerhört högt utbud och att vi ser att det är vissa objekt som är otroligt svårsålda. Helt enkelt. Det är mer viktigare för mig. Jag tror att prisindexen, de halkar ofta efter när man analyserar den här typen av utveckling, just av den anledningen att en hel del objekt, väldigt många, dras tillbaka från marknaden efter ett tag. Jag vill bara förtydliga också att det här är från ValueGuards index. Det finns andra index också som Svensk Mäklarstatistik som är där vi har liksom också indikationer på att det är avmattning, men det kanske inte lika hög grad.
Vilken av alla de här indikatorerna har du mest respekt för?
Just nu så är det just att vi ser det är ett oerhört starkt utbud kombinerat med många andra riskfaktorer i att vi ser inte så, det är svårt att se vilka faktorer eller vilka indikatorer som skulle kunna hålla emot den utvecklingen om det nu ackumuleras många objekt som förblir osålda. Och då drar det in nya säljare på marknaden, för man vill sälja innan bubblan spricker och så vidare. Om det här nu är, det kan mycket väl vara något tillfälligt fortfarande, så att säga. Vi kommer få se det här inom de närmaste månaderna, liksom var att det verkar. Men stora utbud och att objekt är svårsålda och att det är mycket, mycket mindre tryck på efterfrågesidan. Så att det är en kombinerad bedömning, men att det samlas så pass mycket bostäder i marknaden och enskilda historier tycker jag också är ganska så talande om man är inne och jobbar med de här frågorna.
Men en annan sak som människor säger driver priserna är det här ständiga inflyttandet till Stockholm. Är inte det en faktor här? Har folk slutat flytta in till Stockholm plötsligt?
Det har de inte gjort. Det har de ju inte. Men det är klart att det är en faktor att vi har hög inflyttning och förändrad demografi och sådär. Och invandring och så vidare som gör att det kommer in nya människor och urbanisering överlag. Visst, de behöver ju någonstans att bo, men de har ju också blivit attraherade av köpemarknaden, bostadsmarknaden, att skuldsätta sig tidigare. Om du då får en, där vi ser nedåtgående bostadspriser och du samtidigt egentligen inte har särskilt många hyresrätter utan att du köar, då kanske man får en. Alltså det är bra att bostadspriserna faller för dem, men man vill samtidigt inte sätta sig i en situation där man köper för, låt säga, 3 miljoner och sen så om 2 år så är din bostad värd 2 miljoner och slösar hela sitt egna kapital. Så att det är naturligtvis en faktor, demografi och inflyttning. Det är ingen som ifrågasätter det, men frågan är ju liksom vad är det som driver faktorerna i den här marknaden utöver det egentligen. Det kan förklara en del av. Vi har en marknad i obalans på många sätt och hyresmarknaden ger spillövereffekter till ägarmarknaden, att det tvingar in folk i att köpa saker. Men om man gör den samlade bedömningen så förtar ju inte det de här andra faktorerna.
Du nämnde att utbudet är alltså 26% högre nu, eller det var i september jämfört med september förra året. Alltså. Det finns 26% mer objekt ute på Hemnet.
Ja, det är egentligen att det har kommit ut, tror jag, 26% fler objekt på Hemnet i september 2017 än vad det gjorde 2016.
Okej, okay. Jag förstår.
Är det.
Mm. Sen dras vissa de här tillbaka och försöker man igen och sådär.
Ja, längre försäljningstider överlag.
Hemnet förresten, en av de mer intressanta förklaringarna till bubblan, det var Hemnet.
Jaha.
Jo, för jag såg det här, det var någon som skrev på nätet att man lägger upp så fina bilder på Hemnet. Så människor kan inte låta bli att köpa.
Liksom, ja, det är klart.
Det ligger blänkande grejer på internet. Jag bara måste bjuda över. Det är lite grann som romarrikets fall. Va? Det finns 200 förklaringar på romarrikets fall. Liksom.
Ja, det är svårt att förmedla värdet av en kakelugn per muntligen.
Ja, precis.
Ja.
Så att det är köpläge på bostäder nu alltså, om de är så billiga. Hela vägen ner.
Det kan komma att bli köpläge om inte annat, tror jag. Det tror jag är bra. Det är långsiktigt bra att ha en avmattning på bostadsmarknaden så de som behöver komma in kommer in. Det vill säga, vi har ett läge idag där du kanske inte kommer kunna köpa, ja, med de här priserna. Kan du inte köpa en bostad i Stockholms innerstad eller i närheten av Stockholms innerstad om du inte tjänar, om du är ensamhushåll och du skulle slå igenom lite nya regleringar om skuldkvotstak och annat, så kanske du måste ha en 35-40 tusen i lön plus en insats på 500 000 eller mer, och det är inte alla som har det, och du kan inte hyra några bostäder om du inte hyr i andra hand, så att säga. Så att det är väl jättebra långsiktigt att vi får liksom en stabilisering kring mer normala nivåer, om man nu kan anta det. Men det är klart att det kommer medföra mycket problem på på kort och medellång sikt, om det nu blir så, om man har rätt i den här analysen.
På 90-talet, den 90-talskrisen, så var det ju inte ovanligt med en halvering av värdena eller priserna på bostäder.
Mm.
Och det är fortfarande folk som har skulder kvar från den tiden. Mm. Kan du se att det skulle kunna hända?
En halvering, ja. Det är säkert inte omöjligt att det kan ske en halvering av vissa lägen i alla fall. Man ska tänka, jag tror att var det inte 30% från topp till botten på bostäder ungefär under 90-talskrisen, och det tror jag är en rimlig utgångspunkt. Det borde inte vara en orimlig utveckling, och får vi sen en större nedgång på en del objekt så kommer inte det att överraska mig alls.
Mm. På 90-talet hade vi också en ganska hög arbetslöshet i kombination med det här. Och när det här väl får fart så är det ju inte bara liksom en skillnad i efterfrågan som styr. Utan om du kombinerar det här med en ekonomisk kris så är det så att folk helt enkelt inte har pengar.
Mm.
Och det trycker ju ner priserna då.
Det är det som är en ekonomisk kris och som är liksom mardrömsscenariot, att du har många människor som har lånat ganska mycket mer än vad de klarar av att betala, eller att de har lånefinansierat sin konsumtion till stor del utan några buffertar, utan sin bostad, och säger att min bostad är både en försäkring mot nästa kris och det är en försäkring mot pensionskrisen som kommer längre fram, kanske om man använder sin bostad som en bankomat i vissa fall. Så att det här permanent låga och sjunkande ränteläget har gett upphov till liksom förväntningar hos hushållen att det här kommer vara för evigt, som är en liksom inslag i bubblan. Och det gör ju hushåll desto känsligare, eftersom de inte liksom, de bygger inte upp tillräckliga reserver utanför sin bostad för att klara av svårare tider, och de vidtar inte andra åtgärder för att minimera sina risker i tillräckligt hög grad, skulle jag säga.
Men vad kan staten göra åt det här? Ni vill ju inte att bubblan ska spricka och människor ska bli ledsna.
Ja, det är svårt att se att det finns något alternativ om man nu befinner sig i en bubbla till att det någon gång skulle spricka. Det är i alla fall det som vi har lärt oss från den kreditomloppsteorin om konjunkturcykler, eller den österrikiska teorin om konjunkturcykler. Att det gör ont när bubblor brister, för att parafrasera en
Karin Wojtek.
Visst kan man göra saker för att underlätta för hushållen i ett läge där det brister. Man måste börja titta på att skära i statens utgifter. Man måste börja titta på att underlätta för hushållen på andra sätt genom att sänka skatter och skära kraftigt i sina utgifter för att kunna möjliggöra ett högre ränteläge.
Ja, men det är inte på tapeten just nu. Nu är det skattehöjningar som väntar.
Man för ju en ganska så, trots att vi sannolikt befinner oss på eller nära toppen av en högkonjunktur, det som idag kallas för högkonjunktur. Vi har inte så god utveckling om man refererar till de siffror som vi pratade om tidigare makromässigt, men vi befinner oss sannolikt i närheten av toppen av en högkonjunktur, och den budget som man nyss har presenterat, Magdalena Andersson, enligt Konjunkturinstitutet är ganska så kraftigt underfinansierad. En ganska så expansiv finanspolitik, och du har en superexpansiv penningpolitik och inget räntevapen. Och de här faktorerna kombinerat gör ju att, ja, men vad finns det egentligen för faktorer som säger att det här ska hålla mycket längre? Det är ganska många riskfaktorer både på mikro- och på makronivån.
Just det. Men staten kan väl sänka räntan ännu mer? Negativ ränta?
Ja, centralbanken har minus 0,5 i styrränta nu, så att säga. Sen, jag menar, det finns...
Sänka inte minus 5?
Minus 5, ja. Mm, ja. Precis.
Och så bankerna får pengar och så ger de vidare lite pengar till den som äger bostaden.
Och det är klart att i något politiker i våra dagar förstår ju att det finns att vid något tillfälle så kommer det att inflationen var så hög, till och med konsumentprisindex, att du blir tvungen att höja räntan. Därför att annars får du kapitalutflöden och investerarna drar ur proppen från det hållet, och bankerna i Sverige är ganska så beroende av utlandsfinansiering och så vidare, och då kommer det att påverka boräntorna.
Du nämnde kreditomloppsteorin här, österrikisk teori. Vad kan vi lära oss från den? Eller den här bubbelsituationen?
Alltså, kreditomloppsteorin eller österrikisk konjunkturcykelteori är ju en felallokeringsteori om konjunkturcykler. Det vill säga, de flesta ekonomer och ekonomer inom den så kallade huvudfåran eller mainstreamfåran har de flesta av dem en teorin om att det finns att ekonomin kan gasa och ekonomin kan bromsa. Men österrikarna för in liksom en annan dimension av ekonomin som är hushållning och koordination av resurser. Det vill säga att om jag investerar mina pengar i bostäder så kan jag inte samtidigt investera pengar i någonting annat. Och i själva verket så är högkonjunkturen eller boomen en slags period då resurser allokeras om felaktigt med grund i felaktiga prissignaler och felaktiga räntor, artificiellt lågt satta räntor, till sektorer och industrier där resurserna inte långsiktigt kan hållas kvar. Därför att konsumenterna vill inte att de ska vara där utifrån hur de spenderar sina pengar och hur de sparar. Så lärdomen, det är ju liksom utifrån den teorin, är ju att vi har massa fel investeringar i bostäder och tunga industrier kanske, och finanssektorn som är crowded, och det har skett på bekostnad av andra sektorer. Det finns både en allmän överinvestering mot att människor känner sig rikare än vad de är, men den viktiga delen är att relativpriserna förändras på ett sånt sätt att resurserna allokeras till felaktiga sektorer och felaktiga företag där de inte kan hållas kvar, och det kommer leda till konkurser, uppsägningar och att produktionsfaktorerna måste allokeras om till mer hushållsnära eller konsumtionsnära industrier eller sektorer. Och det är det som kallas i vårt tal för en recession.
Mm. Du nämnde också att du nämnde högkonjunktur här. Det kan vi ju kanske påminna om att ur österrikisk synpunkt så ser vi gärna en ekonomisk tillväxt baserad på produktivitetsökningar. Helt naturligt. Och sparande, investeringar och så vidare. Sen kan man ju öka farten på den där, åtminstone till synes öka farten i ekonomin, genom att tillhandahålla billiga krediter baserat på penningtryckeri. Och då uppnår man då någonting som kallas för högkonjunktur, vilket man som österrikare snarare ser som ett febertillstånd, ett sjukdomstillstånd som inte direkt är, inte är önskvärt och är onaturligt. Medan man i mainstream synen gärna vill upprätthålla det här febertillståndet där alla tjänar massa pengar på dubbla jobb och dubblering av värdet på sina bostäder. Ja, det vill man gärna upprätthålla, för det ser man som ett önskvärt tillstånd som staten kan hjälpa till att åstadkomma genom god statsförvaltning. Medan i österrikiska perspektivet så ser man det här ett sjukdomstillstånd som inte kommer hålla, det kommer krascha. Och då kan vi återgå till en korrekt allokering av resurser och ett nytt försök till ett stabilt tillstånd.
Just det, mycket bra sammanfattning.
Tack så mycket. Tack. Nu ska vi se, hade vi något mer som påverkar efterfrågan? Vi pratade om räntan, vi pratade om ränteavdrag. Det pratas ju också om amorteringskrav, skuldkvotstak, kapitalkrav och sådana saker. Alltså staten med ena handen skruvar på ränteknappen. och med andra handen försöka slänga grus i maskineriet.
Precis. Ja, men det är ju så. Man kommer inte ifrån att den grundläggande orsaken som vi ser det, att den grundläggande skulden måste falla på de artificiellt låga räntorna. Men samtidigt kan man inte styra vart de nya pengar och krediter går i ekonomin, utan de går in i tillgångspriserna och vi får en okontrollerad prisutveckling där. Och då måste man göra någonting för att rå på det. Och det har ju kommit en stor liksom kavalkad av nya regler de senaste åren i kreditgivningssektorn med amorteringskrav, riktlinjer om belåningsgrader och så vidare. Du arbetar efter Finansinspektionens föreskrifter om någonting som kallas för skuldkvot, det vill säga lånebördan i förhållande till dina inkomster i hushållet får inte vara för höga. Och nu pratar man ju om att skärpa amorteringskraven till en början. Det vill säga du har redan amorteringskrav på mellan 1-2% av skulden per år beroende på vilken belåningsgrad du har på ditt objekt. Belåningsgraden är alltså beloppet för hela skulden och sen så sätter du den i relation till marknadsvärdet på din bostad, så har du belåningsgraden. Och för hushåll som har över 70% belåningsgrad så har du i dagsläget ett amorteringskrav på 2% enligt lag. Och då har man sagt att förslaget är att för hushåll med höga skuldkvoter eller skuldkvoter över 4,5 så vill man skärpa amorteringskravet med ytterligare 1% ovanpå de här 2% eller 1% som man redan har. 1% har man på belåningsgraden mellan 50-70%. Så det kan bli antingen 2 eller 3% om du är högt belånad. Och 3%, det är ganska mycket. Det är ju naturligtvis, ska man amortera på sina lån och det har man gjort. Det är liksom en slags sundhetstecken att man har en amorteringskultur, så fint som det nu heter, som det brukar heta. Men det är i det här läget när man tidigare haft väldigt lätta och icke-restriktiv kreditpolitik att strama åt i ett läge där vi har så betydande risker, det är klart att det medför ju säkerligen ganska så stora konsekvenser.
Det
var bara amorteringskrav, så det kan bli liksom upp till 3% amorteringskrav och sen har du förslag på skuldkvotstak på 6,0 som det heter, det vill säga 600% av, du ska inte få låna mer än 600% av din disponibla årsinkomst i hushållet. Och sen har du till råga på allt detta pratat om att kapitaltäckningskraven för bankerna kommer att skärpas, vilket kommer att leda till högre finansieringskostnader för bolån och då kommer bankerna att agera därefter i sin prissättning.
Det här påminner mig lite grann om det här skämtet, gubben som har tappat sin nyckel. Och sen så var det en som kom och frågade, ja, men det var på kvällen och det var mörkt och så var någon som frågade, men vad tappar den? Ja, där borta. Ja, varför letar du här? Ja, det är ljusare här under lampan. Alltså allt utom att gå till liksom, problemets rot.
Ja. Jo, men det är precis. Det är liksom ekonomerna eller tänkarna inom huvudfåran. Så det är väldigt få. Det finns ju de som liksom problematiserar om räntan. Men de brukar komma fram till ändå att det är det som är vårt verktyg att styra inflationen. Och inflationen har ju varit låg under väldigt lång tid. Och då måste man ju liksom sänka räntan eller hålla kvar räntan på historiskt extremt låga nivåer. Nu har vi dessutom inflation i nivå med inflationsmålet. Jag tror kom in 2,2% i senaste mätningen, KPI. Så att vi har alltså inflation.
Och vad gjorde Ingves då? Jo, han behöll den låga räntan.
Han behöll ju den.
Ja, och då mäter han inte ens inflation i fastighetspriser. Det gör man ju inte i KPI.
Precis. Och det är kanske så att underliggande inflation, jag menar du har en offentlig sektor och en centralbankssektor som försöker expandera och en privat sektor som trånar efter det, kanske i vissa fall företagen till exempel efter lite lägre belåning, men det, och det kommer ge upphov till en del volatilitet framöver skulle jag tro. Men det är ju klart det är problematiskt om man utifrån den här sociala ingenjörskonsttanken så är det ju liksom räntan och liksom stödköp av obligationer och så vidare som man måste ju förhålla sig till sina regler. Men det är intressant då att man behåller räntan när man väl har uppnått inflationsmålet. Det säger ju någonting om vad makthavaren också, att man ser liksom stora risker i att släppa stödhjulen.
Mm. Ja, precis. Överhuvudtaget det här med amorteringskrav och skuldkvoter och kapitalkrav, det är ju trams alltihop egentligen. Hade det varit en fri finansmarknad så hade ju bankerna haft ett egen intresse av att ha sunda böcker. Det här är en ganska intressant skillnad mot USA, där jag läste finans en gång i tiden. Då läste jag en kurs just i fastighetsekonomi. Och det här har jag säkert berättat förut, jag blir senil och gaggig, men ändå. En återkommande fras som föreläsaren körde med, det var: ja, om du inte kan betala dina lån så ge huset till banken. Eller din fastighet, ge det till banken.
Just det.
Och det här fattade jag liksom inte. Vadå? Ja, jag ger det till banken, jag lämnar in nycklarna, men skulden då? Och det var först efter ett tag jag fattade att ja, det är bankens hus och deras förlust. Du går därifrån skuldfri. Ditt kreditbetyg faller, blir lågt under några år. Du kan få svårt att köpa, ta ett nytt lån. Men du kan ju öppna mobilabonnemang och du kan köpa bil på kredit. Alltså just det, du går ifrån banken skuldfri. Det gör du ju inte i Sverige om du inte kan betala ditt hus. Skulden förföljer dig. Staten är bankens skuldindrivare. Förstår vilken lyxsituation att driva bank i Sverige.
Ja, precis. Här blir man inte av. Man kan ju stå med, om det vill sig riktigt illa, en stark nedåtgående spiral i prisutvecklingen, att många hushåll står tvingas sälja och ändå står kvar med stora blankolån. Det är en ganska tråkig utveckling som man inte vill ha, såklart.
Om jag nu är lite elakartad här och vill spekulera i ett kraftigt prisfall på bostäder, hur ska jag göra då? Ska jag blanka bankerna? Finns det något annat sätt?
Ja, det skulle väl vara teoretiskt ett möjligt sätt att göra det. Det finns ju säkert. Jag kan...
Alltså blanka banker, sälja bank.
Låna
blanka bankaktier. Ja, precis. Så.
Men ja, det är väl det som jag kommer på också spontant. Det finns säkert andra saker du kan blanka också som är lika intressanta. Det problemet med att blanka eller gå kort i bankaktier är ju liksom att bankerna har staten om ryggen om det skulle hända någonting också. Och man vet inte hur länge de kan pumpa upp, liksom fortsätta pumpa upp bankerna utan att marknaden misstror dem. Liksom. Så det är ofta väldigt svårt att... Jag skulle inte rekommendera det till den normala investeraren om man inte vet jättebra vad han håller på med eller hon håller på med. Därför att vem vet vad bankaktierna är värda om ett år.
Mm. Ungefär som att blanka SAS-aktien som staten ständigt skyfflar in mera pengar i. Går inte heller så bra. Okej. Okay. Men om man nu sitter här på högbelånad, jag vet att du inte ger officiella råd här nu, men vad bör man tänka på?
Man kan ju resonera kring liksom generella riktlinjer för att reducera riskerna för hushåll. Och en ganska uppenbar punkt som man kan fundera på, det är ju liksom hur, om man nu är bostadsägare och bolånetagare, hur ska man förhålla sig till sin ränta? Man bör väl kanske överväga vad sig över i alla fall om man inte ska binda räntan och även sprida, om man har stora lån, sin sitt lån på olika löptider eller bindningstider snarare. Därför att den här utvecklingen med fallande räntor som vi har haft under väldigt lång tid har gett upphov till ganska så stora illusioner om var den rörliga räntan kommer att vara framåt i tiden också. Och vi ser idag att nyteckningar av lån till rörlig ränta är på en väldigt hög nivå historiskt. Om du gick 20 år tillbaka i tiden så var, om man inte kollar på stocken, så var kanske mindre än 10% av stocken tecknat till rörlig ränta. Och idag är det nästan åt andra hållet, att du har kanske 70% eller 2/3, låt säga, till rörlig ränta. Och nyteckningarna är ännu högre, kanske 75. Det varierar mellan 70-80%. Och detta är en tid då vi med ganska stor säkerhet vet att räntorna inte kommer att falla så mycket mer. Om de faller, de kanske kan falla någon tiondel till, men inte mycket mer. Däremot finns det en väldigt stor sida åt andra hållet om räntorna stiger. Och ändå är vi så fulltecknade i rörliga räntor, det vill säga, ska man inte då överväga att binda räntan för att sova lite bättre?
Mm. Just det.
Och det är klart att det finns ju relevanta överväganden, eller man ska säga förklaringar till att vi har så hög nivå av rörlig ränta är ju att kunder är mycket rörligare än tidigare. De vill kunna byta bank om det är möjligt. De kanske vill byta boende mer ofta i det här marknadsläget.
Och men det brukar man ju kunna lösa ändå. Om du säljer ditt hus så kan du lösa ditt lån också, eller?
Du kan ju lösa ditt lån om du har bunden ränta, men det kostar ju. Du får betala liksom en ränteskillnadsersättning för det, som det kallas. Så att, och det vill ju inte folk göra, och det får man betala antingen om man byter bank eller om man löser sitt bolån på grund av separation till exempel, eller om man löser sitt bolån på grund av att man säljer, och då blir man, har man inte säkerheten kvar, så att säga.
Mm.
Och visst, i vissa fall kan du flytta ditt lån till en ny säkerhet om du köper en ny bostad, men det är också en möjlighet som oftast är mer tillgänglig i ett uppåtgående marknadsläge, därför att banker i nedåtgående marknadsläge kommer bankerna bli mycket mer restriktiva med att du kanske måste sälja först för att veta vad du har att lägga in i nästa köp. Om du inte har supergoda marginaler och stor insats eller miljoner på dina bankkonton, så kanske banken inte går med på att du kan göra ett säkerhetsbyte, flytta lån mellan objekt. Och då måste man ju lösa lånet.
Mm.
Så visst, det finns vissa förklaringar som är naturliga till att man har hög andel rörlig ränta, men det nivåer, och då finns det alla att kolla över att binda räntan, som inte egentligen inte på så många banker nästan inte kostar någonting.
Mm.
Man tänker på 1, 2, 3 års löptid i alla fall.
Just det. En annan sak som jag vet du har nämnt i din artikel här är det här att ha en likvid buffert.
Ja, det är en väldigt viktig aspekt också, tycker jag, att vara bostadsägare. Att du har ju trots allt, dels har du ju liksom kostnader som återkommer om man är ägare till, behöver sätta av så att du reparation och underhåll, precis som många bostadsrättsföreningar gör. Att du kanske vill ha ett bra utrymme på ett konto för det, men framför allt, ja, så bör man i det här läget ha mycket likvida medel för att kunna täcka eventuella ränteuppgångar, och kanske också för att kunna gå in och lösa lån om det skulle vara så att räntorna sticker. Och så det är viktigt att man på något sätt sparar löpande rejält till en buffert om man inte redan har det. Att bygga kapital som inte är allokerat till bara risktillgångar, skulle jag säga.
Så det betyder att du skulle kunna maxa ditt lån på din bostad. Det skulle kunna vara en klok sak att göra. Och ta ut det i pengar och sätta det i ett litet buffertkonto.
Det här är alltså det är inga investeringsråd eller finansieringsråd liksom,
Ja, jag försöker
men
bara förklara, komma fram till hur man skulle skaffa sig en sån buffert.
det kan ju vara rationellt för vissa hushåll att överväga en sån, om banken nu tillåter att du lånar upp på din bostad om du har gott om säkerhetsutrymme, och att binda räntan och sätta liksom en buffert, rejäl buffert på ett sparkonto till exempel, så att du har liksom köper dig tid att kunna förändra variablerna om räntorna går upp och du behöver lösa lån och sådär. Att du kanske behöver skära i dina kostnader eller byta jobb eller byta bostad eller hyra ut och skaffa dig hyresintäkter eller så. Tills du har hittat en permanent lösning bör man ha ett buffertsparande, och också för arbetslöshet och riskerna där som följer av den typen av problem som kan uppstå i ett svårare konjunkturläge.
Alltså banken bryr sig om, när du söker ditt lån eller lägger om ditt lån, så bryr sig banken om i det ögonblicket vad du tjänar och vad du har för disponibel inkomst och så vidare. Att du sen förlorar ditt jobb, det bryr de sig inte om. Därefter bryr de sig bara om att pengarna kommer in på rätt tid. Och då kan det vara klokt att ha den där bufferten.
Ja, de bryr sig nog om att du förlorar ditt jobb också i och för sig, men bara i den mån, eller i den mån det påverkar din återbetalningsförmåga så att säga.
Jo, men ofta så vet de ju inte att du har blivit av med ditt jobb, det är det jag menar.
Nej, det är det. Har man en dialog i och för sig med sin bankman, eller man har kontaktat banken i andra ärenden, så är det väl, tenderar det kunna komma fram också kanske. Men
jag tror inte det är så många som har kontakt med sin bankman.
Ja, säg inte det. Säg inte det. Det uppskattas i många sammanhang också. Även om det är en stor utveckling mot digitalisering, så tror jag i såna här lägen där det är, folk vet inte riktigt vad som kommer hända. Och det är klart att experterna inte heller vet, men man kan i alla fall resonera om risker tillsammans med någon som är som hanterar de här frågorna varje dag. Det tror jag ändå uppskattas fortfarande.
Om man ändå måste flytta då, vad ska man tänka på då? Om man vill köpa nytt eller gammalt, eller i stan eller utanför stan, vad är det för faktorer som finns här?
Man ska analysera sin egen situation väldigt väl. Vilka typer av lånenivåer klarar jag av vid ett mycket högre ränteläge? Och dels så jag tycker att det är viktigt att kolla på vilket konsumtionsutrymme man skulle ha vid, säg, 2, 3, 4 gånger högre ränta. Och då ska man inte belåna sig mer än så. Det andra är ju att man kollar på, alltså det är viktigt vilken objekt man förvärvar såklart. Att om du pratar om bostadsrätter, så är det viktigt, det är lika viktigt att kolla på föreningens ekonomi. Du kanske har låga lån själv, men om du tar på dig 1 miljon av föreningens lån, så kommer det påverka dina boendekostnader genom att avgiften går upp om ränteläget går upp, för att allt annat lika så att säga. Så kolla på föreningar med god ekonomi. Använd folk som du litar på för att komma fram till kloka slutsatser. För en dialog med dem, för en dialog med professionella om du har en bra kontakt. Och så, jag hade inte velat sitta med ett nyproduktionsköp i det här läget. Eller om man inte har extremt goda marginaler, så tycker jag att man ska verkligen tänka till en extra gång innan man köper någonting överhuvudtaget. Innan man säljer. Man kanske vill sälja innan man fattar beslut om vilket objekt man ska köpa, för att veta hur man får ut, så man inte står där och man får inte ut det priset man förväntar sig, och man har inte den insatsen som krävs, och man får inte lånelöfte höjt av banken och sådär. Så att kanske sälja först. Man ska tänka över sin ekonomi, vilka räntor man klarar av, vilken lånebörda. Kolla på föreningarnas ekonomi. Kolla på objekt som har förhållandevis hög efterfrågan även under en marknadsnedgång i relativa termer. Det skulle jag säga är väldigt viktigt alltihopa.
Vad är argumentet på nyproduktion?
Att undvika nyproduktion, där är alltså argumentet är ju att du ofta utsätter dig för en ganska stor hävstångseffekt när du tecknar dig för en nyproduktion, därför att tillträdet ligger ofta flera år framåt i tiden. Kanske 2-3 år framåt i tiden i många fall. Och om marknadsläget då är mycket sämre om 2 år eller 3 år när du ska sälja, då är du väldigt känslig. Och då liksom tar du ju del. Då säljer du i en sämre marknad än du köper i. Vilket innebär att du kan få problem med samma problem som jag pratade om innan egentligen med din insats, och du förlorar mycket pengar helt enkelt.
Mm.
Det är också något annat att tänka på där, är att nya föreningar har oftast betydande lån när man då tittar på dem, framförallt jämför med objekt i Stockholms eller Göteborgs innerstad, så har föreningar i allmänhet väldigt god ekonomi, men jämför man det med nya föreningar som kanske har väldigt betydande, har inte hunnit betala av någonting av sina lån, då får man ju liksom en dubbel räntechock när det väl begär sig.
Mm. Ska vi avsluta med lite makrotankar här. Vad behöver Sverige för att undvika någonting liknande i framtiden? Mm. Och rent generellt, vad skulle vara bra för Sverige?
Ja, vi behöver ju återgå till en ekonomi baserad på sparande och produktion snarare än liksom lånefinansierad konsumtion. Det är så, Sverige är fortfarande ett rikt land och vi har fortfarande en del reserver. Men vi måste få tillbaka den här tanken att vi sparar för att investera och inte bara lånar för att konsumera. Speciellt hushållen. Och för att kunna uppnå det behöver man ju högre räntor och en brantare räntekurva, så att säga. Att du egentligen behöver, så att du kan allokera om resurserna till rätt sektorer. Och du måste få avkastning på ditt sparande, som är ditt riskfria sparande också. Och du behöver mer investeringar i konsumentnära linjer relativt mot tunga linjer som bostäder och finansiella sektorn och så vidare. Vi behöver liksom allokera om produktionsfaktorer, en hel del arbetskraft och så vidare. Och naturligtvis liksom det som är givet, mindre regleringar och lägre skatter så att vi kan vara mer produktiva och allt det där. Men flexibla faktormarknader, det finns så mycket man kan göra, men att få tillbaka sparkultur tycker jag är viktigt.
Mm. Ja, det här inflationspolitiken, den här lågräntepolitiken, den får ju stora konsekvenser på rakt genom hela samhället. Påverkar tidpreferensen, hur kortsiktiga och långsiktiga människor blir och kulturen. Och det påverkar naturligtvis den ekonomiska situationen över tid, möjlighet till investeringar och tillväxt. Och det påverkar annat också, sociala faktorer. Det blir mer snabba cash kontra långsiktiga investeringar. Och det kan man ju naturligtvis ha, det är naturligtvis en subjektiv fråga vilket man föredrar. Det finns inget som säger att längre tidpreferens är bättre. Men jag tycker det är bättre. Man tänker mer på framtiden.
I det långa loppet är vi alla döda.
Ja.
Eller?
Ja, du tänker som Keynes, jag förstår, du vill ha kort tidpreferens. Nej, men det var väl, tycker jag, väldigt intressanta tankar. Och jag rekommenderar också din artikel som du la upp på Mises här i förra veckan. Om just det här. För den som vill läsa lite mer. Någonting vi inte har sagt som du vill ha sagt?
Nej, bara skicka med till alla som är bostadsägare att vara rätt försiktiga. Och så. Lära sig så mycket som möjligt om de här frågorna och fatta egna välavvägda beslut. Det finns ingen bättre försäkring än den egna kunskapen.
Mm. Med de orden tackar vi för oss. Tackar Ola för att du var här och ser dig snart igen.
Tack. Tack detsamma.
Mm. Hej.
Hej.